Du lyssnar nu på ett seminarium om Sören Krarup och konservatismens tredje våg. En rapport som släpptes på Arena Idé den 2 oktober. Medverkande i seminariet gör rapportens författare Per Wirtén, Ann-Katrin Ljungar och Henrik Berggren. Samtalet modereras av Håkan A. Bengtsson, vd för Arena-gruppen.
Ni är hjärtligt välkomna hit. Vi kommer göra så här att Per får presentera hans slutsatser och rapporten. Och sen så kommer Ann-Katrin Ljunga och Henrik Berggren att kommentera den. Och det kommer också finnas utrymme för frågor naturligtvis. Och vi ska sluta om en timme. För då väntar en taxi på Ann-Katrin. Ni är varmt välkomna och framförallt Per, välkommen hit.
Tack.
Ja, i nästa riksdagsval så är det mycket möjligt, eller till och med kanske sannolikt, att Sverigedemokraterna blir Sveriges näst största parti som det ser ut nu. Och det är väl lite grann med den bakgrunden som det blir intressant att försöka lära sig något om den radikalkonservativa idétraditionen, och då blir Søren Krarup i Danmark intressant. Annars kunde man, alltså när Håkan frågade mig så tänkte jag, ja vad kul, den där mannen har jag undrat lite över. Och sen gick jag hem och sen började undra, vad sjutton, ska man kunna skriva en lång text om en reaktionär präst från sydvästra Jylland? Men efterhand när jag började läsa honom så blev det verkligen otroligt spännande. Inte minst för att det var väldigt roligt att läsa Søren Krarup. Jag skriver att han påminner om Jan Myrdal på det sättet att han faktiskt är, även om han är motbjudande och har motbjudande idéer, så är han väldigt rolig att läsa. Det är verkligen underhållande att läsa Søren Krarup. Därför att han är en sån polemiker och stilist. Han, Søren Krarup, har haft väldigt stor betydelse, tror jag, för Danmark. Hur stor är jag faktiskt osäker på, men han har definitivt varit en slags vägröjare, intellektuell vägröjare för Dansk Folkparti. Søren Krarup har hållit på oerhört länge, det betyder redan 1960 som författare, och satt med i Folketinget för Dansk Folkparti mellan 2001 och 2011. Det är väldigt osäkert att veta, jag vet inte riktigt hur stark roll han egentligen hade, nu måste jag stänga av här, i partiet. Men i en stor och viktig fråga, det vill säga invandringspolitiken, så hade den definitivt en avgörande betydelse för dansk politik. Det kan jag återkomma till. Men det som gör honom en extra intressant tycker jag, att han framträder i en tid som präglas av en backlash, en otroligt stark backlash mot liberala idéer som idag ser fram över precis hela Europa. Det vi ser är ju en antiliberal backlash. Och den yttrar sig på väldigt många olika sätt. Den yttrar sig på vänstersidan och den, men märks också på högersidan, eller kanske första på högersidan. Och de senaste 25, kanske 30 åren har ju präglats av olika typer av liberala idéer. Och det är väldigt enkelt för oss att peka ut alla de misslyckandena som den här epoken har inneburit, och varför det är skönt att det känns som att den håller på att gå mot sitt slut. Alltså växande klassklyftor, ökad otrygghet, en dålig ekonomisk politik, en frånvaro av svaret på meningen med samhället, som faktiskt liberalerna inte har haft något ordentligt svar på. Det finns en mängd, en dålig EU-politik är ju också de förskräckande facit av de här åren. Men det är också något som man glömmer, att under de här 30 åren så har också det varit stora genombrott och framsteg. Jag tänker framförallt på rättighetsrevolutionen, men på mycket annat också. Det största ekonomiska eller välståndslyftet i mänsklighetens historia pågår just nu, som UNDP säger. Alltså när syd reser sig ekonomiskt. Och det är lätt att glömma det. Och det här backlashen riktar sig ju mot alla dessa yttringar på olika sätt. Och jag tror att den turbulenta politiska scen som nu finns i Europa kan tolkas genom den här antiliberala backlashen. Man kan, på så vis kan man förstå allt ifrån Jeremy Corbyn, tror jag, till att Marine Le Pen faktiskt möjligen kan bli nästa president i Frankrike. Men det som framförallt har seglat upp i spåren av den här backlashen är ju det jag kallar den konservatismens tredje våg. Alltså en radikal konservatism, den hårda konservatismens återkomst till europeisk politik. Och det är där Søren Krarup naturligtvis blir oerhört intressant att bekanta sig med. Och det begreppet konservatismens tredje våg, den har jag fått från Herbert Tingsten, som 1939 skrev en bok om konservatismens idéer, där han identifierade två tidigare vågor i historien. Den första konservativa vågen var en reaktion på den franska revolutionen, Man sa nej till revolutionens idéer. Och den andra vågen, den kom efter demokratins genombrott på 1900-talet. Och var då mot demokratins genombrott. Och den tredje vågen skulle man nog kunna säga är precis just nu. Och då är reaktionen mot, som ni alla vet, EU, mångkultur och invandring. Det är de tre liksom fundament som den här vågen vilar på. En reaktion mot dem. Mot de fenomenen. Och det här blir lite besvärligt därför att det är som att vi trodde nog länge allihopa att den här radikala konservatismen var bortsopad ur historien. Någon gång i början på 60-talet enades ju i princip statsvetare och intellektuella, bland annat Herbert Tingsten just, att den var borta som hot mot demokratin. Den var besegrad forever. Och sen har vi glömt bort den på något sätt. Vi har lagt den i skåpet och plockat fram den för lite idéhistoriska studier för kuriosa-kabinettet. Men idag är den tillbaks och då står vi utan verktyg att förstå, identifiera och hantera den. Därför att vi har liksom aldrig bekantat oss med de här idéerna. Och därför blir utbryter den här förvirrade diskussionen om SD är fascister eller är de populister eller är de, vad är de för någonting? Därför att vi ser inte de här långa historiska trådarna. Det är inte jag heller. Och det var därför det var roligt att hålla på med Krarup. För mig var det en lektion, en slags upptäcktsresa. En bildningsresa att hålla på med honom. Och viktigt för Krarup, man ska säga, är ju, jo, någon sak man upptäcker då, det är ju att konservatismen är inte någon slags reaktion där det går ut på att vara emot förändring, utan det konservatismen är en idé om samhället med till och med ibland revolutionära anspråk. Alltså den vill inte bevara, den vill förändra samhället. Den vill återställa saker som har gått förlorade. Och det kan innebära omvälvande förändringar. Så att i det här fallet, glöm föreställningen om att konservatismen är någonting som vill bevara saker som finns, utan det är mycket mer en reaktion och ett återskapande av, alltså, med nästan revolutionära ambitioner. Och i synnerhet då Søren Krarup, som verkligen tillhör den del av den konservativa traditionen som Herbert Tingsten då kallade kontrarevolutionärerna. I hans böcker så finns det, märker man rätt snart, att det upprepas i bok efter bok efter bok. Ett behov av att berätta en historia. En konservativt färgad historia om Danmark. Och det är en envishet som till sist blir väldigt... till sist så har man på något sätt även som kritisk läsare växt in i den där berättelsen. Den är väldigt effektiv. Till sist har man på något sätt köpt hans berättelse som handlar om ett land i ständigt förfall. Ett slags ständigt kontinuerligt upprepade förräderier från olika kulturradikaler där man har sålt ut den danska nationen till omvärlden eller internationalismen eller invandrarna eller vad det nu kan vara. Så det, är liksom, det blir som en historia av kontinuerliga nederlag och förräderier. Och några, jag ska inte räkna upp alla för det är väldigt många som han. Det börjar naturligtvis med nederlaget 1864 i kriget mot Tyskland. Men så långt behöver vi inte gå tillbaka. Men väldigt viktiga punkter för dagens debatt, det är ju då när Danmark går med i EEC 1972. Som för Søren Krarup är en total katastrof. Han var mycket aktiv i nej-rörelsen. Och som en reaktion skrev han en bok som börjar första raden. Det var en gång ett folk. Att gå med i sig innebär att det danska folket upphör att existera. Och blir en befolkningsgrupp i Europa som han skriver. Och den andra stora nederlaget som är väldigt betydelsefullt för honom. Det är den danska invandringslagen 1983. Som man också har skrivit oerhört mycket om. Och den danska invandringslagen 1983 är egentligen inget märkvärdigt. Det var en ganska modern lag om asylrätt och så vidare. Den var mer rättssäker än den dåtida svenska kan man säga. Men påminner om, ja, den följde internationella konventioner och sådär. Och det är det som är problemet. Den följer internationella konventioner. Och för honom är det liksom ett brott emot det nationella självbestämmandet. Som aldrig, alltså man kan aldrig acceptera den typen av internationella konventioner. Utan danskarna ska ha rätt att själva handplocka vilka personer som ska få komma till Danmark. Det är en fråga om nationellt självbestämmande. Søren Krarup är hysteriskt fientligt i alla former av internationella konventioner eller rättsregler. Och det han ägnar sig åt är en kulturkamp som han skriver. Det är att skriva om landets historia. Och köper man hans historieberättelse om Danmark, då anländer ju Dansk Folkparti. Det blir en naturlig befriare eller räddare av landet. Så att hela det här historieberättandet, det är fundamentalt för liksom hans, jag skulle säga för Dansk Folkpartis framgångar. Att man tolkar historien på det här sättet. Och då blir Dansk Folkparti den enda räddaren av nationen. Och det är det Søren Krarup ägnar sig åt, att rädda nationen. Detta handlar om ett räddningsprojekt. Och han använder väldigt ofta begrepp som ockupation, förräderi, krig och motståndsrörelse. Och drar helt utan minsta tvekan paralleller mellan invandringen idag och den tyska ockupationen under andra världskriget. Den antirasistiska rörelsen ska fördrivas ur Danmark på samma sätt som de tyska ockupanterna fördrevs 1945. Nu fördrevs de inte från Danmark, men de lämnade Danmark i alla fall. Och det här, och hans, hela hans tänkande hakar i en mycket större då konservativ tradition som går tillbaka till franska revolutionen och börjar med ett nej till 1789. Man är tillbaka till liksom franska revolutionen och 1789. Och han skriver en bok väldigt vackert och han promenerar genom Paris och han liksom identifierar de stora nederlagen som innebär denna ständiga reträtt för mänskligheten som inleds med revolutionen 1789. Och det är två saker att identifiera. Det är avrättningen av Marie Antoinette, alltså avrättningen, avskaffandet av kungahuset, och att man förvandlade Notre Dame till ett plats där man läste upp de deklarationer för de mänskliga rättigheterna. Alltså kyrkan och kungahuset ersattes av rättigheter och frihetsidéer. Och i grunden är Hallands kamp en kamp mot humanismen, mot reformismen, alltså föreställningen att människan kan förändra samhället. Det är en förhävelse, eftersom han är religiös och präst, och det är en förhävelse mot Gud. Och mot en individualistiska frihetsidéer och mot rättighetstanken som sådan. Alltså att människor har rättigheter är någonting som Søren Krarup absolut förnekar. Det finns tre stycken punkter som jag identifierat som han väldigt starkt vilar sin samhällssyn på. Jag ska försöka, tiden går fort här. Men som är väldigt viktiga för honom, men jag skulle också säga att de är oerhört typiska för hela den här konservatismens tredje våg som man kallar det för. Och det första är nationalismen naturligtvis. Nationen är allt för Søren Krarup. Det är allt. Allt handlar om den danska nationens överlevnad. I allt annat får vika. Och det betyder att även styrelseformen har ingen egentlig betydelse. Styrelseformen har bara ett uppgift och det är bevara danskheten och det danska folket. Och det betyder att demokratin är inte, den kan få vika. Är det så att det demokratiska systemet inte längre står upp för att bevara nationen, då får det vika. Och är det så att folket inte längre ser sitt eget bästa, då får en upplyst elit regera i namn av folk, alltså för folkets bästa. Så att för honom är demokratin en relativt fenomen. Nationen är det absoluta. Och det där skriver han ganska, det är rätt chockerande tycker jag att läsa, men han skriver rätt väldigt explicit om det också. Ja, och sen är det också att nationen naturligtvis vilar på etnisk diskriminering, skriver han vid ett tillfälle. Vilket ju faktiskt är sant. Nationalismen vilar på etnisk diskriminering och det drar han till dess yttersta konsekvens att den också gör. Danmark bör vara uppdelad i danskar och de främmande. Även konstitutionellt. Eller gästerna som man kallar dem för. Även konstitutionellt. Den andra punkten som är väldigt viktig för den här konservatismens tredje våg, det är naturligtvis fientligheten mot mångkulturen. Och det mångkulturella. Jag tror nästan ibland så får jag en känsla av att mångkulturella är ett större hot för Søren Krarup än själva invandringen. Invandringen kan man på något sätt lösa, men det mångkulturella, det är ett absolut hot. Jag har precis läst Maja Hagemans fantastiska biografi om Herman Lundborg, rasbiologen ni vet med Rasbiologiska institutet. Och det är fantastiskt att läsa de citaten från 1920-talet och byta ut alltså biologiska uttryck till kulturella. Och då är det Søren Krarup. Alltså, Lundborgs stora mission var att stoppa rasblandningen. Klarar upp stora missioner att stoppa mångkulturella, alltså den kulturella blandningen. Och det är faktiskt väldigt sammanfallande alarmistiska resonemang som de för. Och här i den mångkulturella då finns det en liten detalj som är ganska intressant som Lena Sundström uppmärksammade i sin Danmarksbok, men som nästan ingen riktigt har tagit fasta på. Men som är väldigt viktigt tror jag, för Søren Krarup och hela den faktiskt danska utvecklingen. Och det är när han, Søren Krarups stora insats, verkligen avgörande insats som folketingsledamot var att han var med och förhandla fram den danska förändringen av den danska invandrings- och flyktingpolitiken, integrationspolitiken 2002 med vänsterregeringen. Och då är då man införde språktester som sen Folkpartiet tog över i Sverige. Men i Danmark hade det lite annan funktion, och varför för Søren Krarup. För efter något år så skriver Lena Sundström så kom rapporten att de flesta invandrare, väldigt stolta rapporter från myndigheterna. Ja, invandrarna klarar testerna. Vi är fantastiskt, vilket utbildningssystem vi har i Danmark. De klarar ju det här. Vi får in dem, liksom. Vi lyckas integrera dem. Men då för Søren Krarup är det beskedet en katastrof naturligtvis. För som man säger i en intervju som Lena Sundström citerar, syftet med språktesterna var ju inte integration, det var att rädda Danmark. Och alltså måste de skärpas. För syftet var ju inte att de skulle klara det. Syftet var att de inte skulle klara det. Alltså till, så skärps det, och det kommer kunskapskrav då också till. Och, och då sjunker naturligtvis antalet som klarar de här testerna. Men det räcker inte, utan de skärps ytterligare en gång under hans tid i Folketinget, enligt Lena Sundström. Och vad som utvecklas här är ju faktiskt ett uteslutning från demokratin. Det är precis det som man i USA med ett väldigt svårt ord som jag aldrig lyckas uttala kallas disenfranchisement. Alltså att vissa, som ju en stor stridsfråga i USA har varit det under hela USAs historia. Det vill säga att vissa grupper ställs utanför de demokratiska rättigheterna. Inte genom att man säger skarpa lagar, men liksom olika system av tester och så vidare. Och det var ju så hela systemet i södern fungerade. Så grejen är att då kan man liksom hantera invandringen. De hålls borta från rösträtten. De hålls borta från det demokratiska inflytandet. Den tredje delen som är väldigt viktig för den här vågen och som är viktig för Krarup, det är populismen. Alltså att man har en populistisk demokratisyn, vilket ju är fascinerande, för det är ju från början en väldigt radikal vänsteridé, populismen, född i USA i slutet på 1800-talet. Men här så gör man då om det nu i Europa till istället för en utveckling och konsekvens av demokratin, så använder man det som ett spjutsätt mot demokratins samhälle. Inte nödvändigtvis mot rösträtten och så vidare, men mot de demokratiska värdena som finns i demokratin. Hos honom är det självklart att det är folket mot eliterna, hela den här, ni vet, världsbilden utvecklas hos honom. Men det intressanta hos honom är att folket, när han talar om folket, så är det etniskt bestämt. Folket är etniskt bestämt. Och när man börjar nysta i hans texter så upptäcker man att han skriver ganska sällan om demokrati, men han skriver väldigt ofta om ett annat ord, folkstyre. Och då får plötsligt den här liksom processen med testerna och allt det här, att man liksom kan ställa människor utanför demokratiska gemenskapen, plötsligt en logik. Det är ju en utveckling av folkstyret, att vissa människor ställs utanför demokratin, eller hur? Så att folkstyret får en väldigt märklig betydelse hos honom, som jag tror är ganska viktig också. Nu ska jag stanna där, för nu har jag pratat lite för länge. Men ungefär det är det.
Intressant. Ja, vi applåderade Per och inte Sören Karup. Nu har vi två stycken kunniga kommentatorer. Ann-Katrin får börja. Varsågod.
Ja, tack Per för en mycket välskriven och intressant essä om en väldigt särregen och tvärsäker tänkare. Och jag har ju närmat mig det här utifrån min forskning om Dansk Folkeparti, för vilket Krarup då var ledamot i alltingen under 10 års tid. Och jag tackar ja till det här, för jag visste väldigt lite om Sören Krarup, så jag tänkte nu får jag en anledning att lära mig väldigt mer, och jag har lärt mig väldigt mycket, och jag kan gratulera till en intressant läsning här under fredagskvällen. Jag har tre kommentarer. Jag tänkte lite tala om liberalismen och Krarup, och framförallt då den här politiska och ekonomiska liberalismen. Mm. För det som ju är att mycket av den här liberalismen här är ju det som handlar om politiska värderingar, alltså den konfliktdimension som har blivit allt viktigare i våra politiska system under senare tid. Mycket har ju handlat om socioekonomisk höger och vänster, men nu har vi fått en värdepolitisk höger och vänster som har slagit ut sedan 80-talet, först med Miljöpartiet och nu då senare med de här högerradikala, högerpopulistiska och högerextrema partierna som vi ser växa fram i Europa. Och sen så vill jag faktiskt säga att är nu Krarup överhuvudtaget demokrat? Du skriver att han har ett ambivalent förhållande. Jag skulle vilja säga att han är antidemokrat. Han är överhuvudtaget ingen demokrat. Och sen, för det tredje, liksom, är han faktiskt någon slags ideologisk tänkare för dagens högerradikala partier? Det kanske jag lite frågasätter också. Men du, i den här essän så utmålar Per Wirtén då liksom vilka är de väderkvarnar som Krarup kämpar emot, och det är kulturradikalismen, det är humanismen, det är de mänskliga rättigheterna och sådär. Men jag saknar faktiskt, nu i presentationen så pratade de om liberala värderingar, men ganska lite om den här politiska liberala värderingar, om individualism, om självförverkligande, om ett samhälle som inte är organiskt sammanhållet utan utifrån individers strävanden växer fram och får den här balansen. Du har det i ekonomin och du har det kanske också i politiken, konkurrensen om väljare, pluralismen, pluralistiska idéarv. Och där har jag en fråga, liksom, hur förhåller sig Krarup till det? Han var ju ekonomiskt liberal. Mm. Han beundrar ju Glistrup. Men han ställde, ja, i någon mening så tyckte jag höga med Glistrup, och han var ju för marknadsfrihet och så vidare. Så den meningen kan man ju tycka att det är konstigt att han var mot EU, men han var ju inte mot EU eller den europeiska gemenskapen av de skälen, utan av de kulturella skälen. Men sen som ledamot för Dansk Folkeparti, så vi kan ju svälja det att Dansk Folkeparti under 2000-talet gjorde den här resan från att ha varit ekonomiskt liberalt parti och flytta sig mot den socioekonomiska mitten, vilket många andra partier av liknande partier i Europa har gjort idag. Statsvetaren Herbert Kitchell sa ju tidigare att den vinnande formulan för den här partien var auktoritär värdepolitik, alltså de positioner, ståndpunkter som Krarup står för om EU-motstånd, islamkritik, motstånd mot invandring och så vidare. Men att kombinera det med ekonomisk liberalism. Men det har ju inte funkat. Framgångsfaktorn har ju varit att man har flyttat sig mot den ekonomiska mitten och på det sättet kan plocka röster både från höger och vänster, och numera är de stora partier bland gamla arbetarväljare. Så att Krarups förhållande till den liberala traditionen här tycker jag att det skulle vara intresserad att höra. När det gäller den politiska liberalismen och den ekonomiska liberalismen, du skriver ju mycket om de här kulturliberala frågorna. Sen så det här med Krarup och demokratin. Du skriver någonstans så där. Du skriver ju väldigt väl. Det är många fina formuleringar som man faktiskt njuter av att läsa. Du skriver att han vantrivs i demokratin. Ja, det gör han ju verkligen. Och jag skulle säga att han överhuvudtaget ogillar demokratin. Du talar om mänskliga rättigheter. Han är emot alla former av då internationellt reglerade mänskliga rättigheter som vi har fått mer av under de senaste decennierna. Men när han pratar om demokratin, man säger demokratin, jag kanske inte har den här samma bilden av folkstyrelsen, för i svenskan så använder ju folkstyrelsen. Alla statsvetare skriver om folkstyrelsen och ser det som synonym med demokratin. Men det finns ju två delar. Det finns folket och det finns styrelsen. Och Krarup, han håller bara på med folket. Och han talar just precis som du sa i inledningen om nationen, den här gemenskapen. Folket till och med präglas av någon ande. Det finns någon slags essentiell komponent i folket. Och politiken ska uttrycka detta element, eller så ska det finnas en ledare som kan på något sätt utläsa utläsa den här anden, vad folket vill, vad som är för folkets bästa. Och jag tycker det här låter som någon slags totalitarianism, alltså ett auktoritärt tänkande. Och när vi tänker styrelse, då tänker vi på de här värdena. Han är kritisk mot parlamentarismen, han är kritisk mot partier, han är kritisk mot representativ demokrati, mot andra typer av politiska institutioner som kan balansera folkstyrelsen. Jag vet inte om han skriver någonting om författningsdomstolar, vad händer med den här typen av, vi har ju allt flera oberoende organ som styr politiken, centralbanker, olika kontrollinstanser och så vidare. Jag menar, där ska man ju kunna vara, och det är ju dagens högerradikala och högerpopulistiska partier väldigt kritiska till. Tänk EU-krisen, hur man ser på ECB, Världsbanken, alla de här, trojkan, kommissionen och så vidare, som faktiskt är organ som tar folkvalda organ makten. Så jag skulle också, och när du också skriver om populismen hos Krarup, så är det ju inte det folket mot eliterna, men han är ju kritisk till eliterna därför att de inte ser till folkets, nationens bästa, inte som att eliterna representerar folket. Han pratar aldrig om den här representativiteten, att politiken ska finnas någon slags koppling mellan folkviljan och representanterna. Det är ju inget liksom större bekymmer för Krarup, om jag läser din essä ser rätt. Så jag skulle vilja se honom att med utifrån hans idéer om att han inte pratar om det, att han pratar om folket som någon slags essentiell enhet, att han ogillar parlamentarismen, och han kan till och med tänka sig att det är någon form av upplyst elit. Och jag läser inte heller honom som någon elitdemokrat. Det skulle man ju, om man ska vara välvillig, så skulle man kunna tänka sig att man kan tänka sig att vi har eliter som konkurrerar om typ Schumpen. Men han tänker ju inte ens det. Så jag skulle väl påstå att han är antidemokrat. Det är väl en det skulle vara intressant att höra vad du tänker om det. Sen så har du det här, du har ju här att han är någon slags, du skriver att han inte är en ideolog för Dansk Folkeparti, men att han ändå representerar någon form av tankegods som präglar dagens högerextrema högerradikala och högerpopulistiska partier. Och jag kanske inte är helt säker på det. Ja, när det gäller de högerextrema. Jag kan tänka mig Ungern, både Jobbik och till och med Fidesz där. Men det som man ser i dagens högerpopulistiska partier är ju att i och med att man har islamismen som ett hot, så börjar man liksom damma av de här gamla, men alltså västerländska idén att vi är de sanna försvararna av våra liberala värderingar. Och då tänker man ju på man ser islam som en kvinnofientlig kultur, det vill säga frågan om jämställdhet, man talar om olika typer av rättigheter och så vidare. Och Marine Le Pen, du nämner ju henne här i essän, hon har ju dammat av det här gamla laïcité som förut var ett begrepp som präglade liksom alla franska partier, att man skulle vara sekulär religion, men skulle hålla skild från staten. Man hade det här idealet som fanns om en stat som var universell, som inte byggde på specifika identiteter. Och jag tror att det här kan också tänka på Nederländerna. Mm. Pim Fortuyn, Geert Wilders. Mm. Där så talar man ju också om de här liberala värderingarna, att vi är de enda partierna som försvarar dem mot de här multikulturalismkramarna som vill ge liksom olika invandrarkulturer att de får tillämpa sin egen kultur här. Så att, och när jag kan säga till min egen forskning att partierna, de här förändringarna är säkert strategiskt betingande, för när vi ser på deras väljare, väljarna har samma åsikter. De röstar på partierna på grund av deras invandringskritik och EU-kritik. Men när det gäller synen på minoritetsrättigheter, alltså när det gäller då sexuella identiteter, jämställdhet, när det gäller frågor om värdefrågor om religion och abort, om äktenskap och så vidare, där är väljarna mycket mer liberala än vad partierna är. Så jag ser inte att det finns så mycket, det finns inte så många konservativa idéer som de här partierna kan fiska i hos väljarna. Så därför tror jag att vi ser den här förändringen, och Krarup kanske, hans tid har passerat, utan Europa har genomgått, i alla fall i de västra delarna av Europa. Det ser lite annorlunda ut i öst- och centrala Europa. Vi vet ju att det är mycket mer konservativa när det gäller den här typen av frågor där. Så jag skulle säga att Krarups tid är kanske över när det gäller de bitarna. Jag avslutar där.
Kan jag få svara på det? Annars kommer jag glömma frågorna innan, Henrik. När det gäller hans syn på demokrati, så är bara, känner jag mig väldigt nöjd när du liksom argumenterar för att han är antidemokrat. Jag valde, för det precis, det tycker jag också, det var ditt texten syftar, att man ska dra den slutsatsen. Men jag hade bestämt mig för när jag skrev där att jag skulle undvika den typen av starka slutsatser. Jag kallar honom inte rasist. Jag kallar honom inte antidemokrat. Det får du liksom komma fram till. Så jag känner mig att det där var, ja, det var så jag ville att man skulle läsa den, precis som du gör i hans demokratisyn. Jag skriver i inledning, tror jag, i ingressen, att om hans projekt lyckas så är det slutet för att öppna samhället. Och jag undvek liksom starkare omdömen, helt enkelt. När det gäller hans från till liberalismen då, ja, hans till den politiska liberalismen och rättigheter, så här, det tycker jag är uppenbart i texten att han är emot det skriver jag ju om. Allt detta är ju orsaken till hundratals år av blodbad, som man skriver, efter franska revolutionen. Men när det gäller den ekonomiska liberalismen så undvek jag det, för jag kunde inte skriva om allt. Liksom. Och det är som du säger, att han har ju bytt ståndpunkt där. Från att ha varit, ja, hela det här, och det är ju för att tiden har skiftat. Jag menar, på 80-talet så var det ju mycket det här populistiska anti-välfärdsstaten, att folk ska sköta sig själva, och som Ny demokrati uttryckte i Sverige. Och han var ju en del av det också, naturligtvis. Men för han var udden riktad då mot det demokratiska samhället, demokratismen som han kallade det för. Och sen har han skiftat och är mer nu som Dansk Folkeparti, en slags avståndstagande från de här liberala ekonomiska politiken. Men allting är underordnat nationen fortfarande, har stora projekt att liksom motverka franska revolutionens idéer, den politiska liberalismen, rättigheterna, allt det här. Och då får ekonomiska frågorna, de underordnas där, tror jag, helt enkelt. Den sista frågan, det var... Jag lyssnar på vad du säger. Jag är inte säker på att du har rätt. Jag har en känsla av att konservatismen med de här olika pelarna... alltså att försvara laïcité är inte längre något radikalt, tycker jag, som det uttrycks i Frankrike. utan det är ju ett nej till det mångkulturella. Det är ju ett nej till människors rättigheter som det uttrycks i Frankrike idag. Så det tycker jag fungerar väldigt väl med de här konservativa idéerna faktiskt. Att man övertar det som en gång var radikalt och tolkar om det till något som blir ytterst repressivt och konservativt, som ju laïcité-politiken i Frankrike idag är. Det är ju tyckleri utan like. Så att jag är inte säker på, jag hoppas du har rätt, men jag är faktiskt inte säker på det. Jag är lite orolig för att han faktiskt har väldigt stor betydelse.
Jag kan bara kort kommentera. Man kan ju vara, alltså det som vi ser idag, att man kan vara både invandringskritisk och EU-kritisk samtidigt som man är för till exempel samkönade äktenskap, kvinnors jämställdhet, genus, HBQT. Och vi ser ju det, liksom, till och med Sverigedemokraterna gjorde ju en liten provballong före valet 2010 när Jimmie Åkesson skrev den här artikeln att vi är det bästa partiet för det var inte personen, men vi ser det ju i Holland, i USA ser vi också den här kombinationen.
Holland är ett helt undantag, det är totalt annorlunda, men de andra kan jag hänvisa till en rapport som Expo Kvinna till Kvinna har skrivit om de här frågorna, att jag tycker nog att det, synen på familjen och kvinnans underordning och även den här typen av sexpolitiska frågor, så är de oerhört konservativa. Det är väl Sverigedemokraterna, om man tittar på alltså, röstar i riksdagen, ja, de är ju extrema.
Alltså det är saken att partiet är det. Ja. Men deras, alltså, vi har tittat då på hur så här, vad heter det, issue congruence, alltså vilken samhörighet eller vilket överlappning det finns mellan väljarnas åsikter och partierna. Och partierna är mer konservativa än sina väljare i de här frågorna. Så är de strategiska så kommer de att byta fot. Men det är en annan fråga. Och det kan ju säga att det behöver inte vara bottna i en ideologi, utan det är ju då strategiskt agerande.
Framtiden, det är väl det vi ska kanske komma fram till i slutet här. Men nu lämnar vi ordet till Henrik.
Ja, se om jag kan bidra till... Hörs den här mikrofonen? Ja. Det är bra, jättebra. Jag bara får tacka för texten. Alltså, Per har en fantastisk förmåga att skriva saker och ting som man inte vet att man behöver läsa förrän man har läst dem. Och det kan låta som en skruvad komplimang, men väldigt många texter är av den arten nu för tiden att man tror att man måste läsa dem. Men sen när man läser dem upptäcker man att man inte behövde. Så att det var bara det jag ville säga. Krarup, precis som för er andra här, så har ju Krarup, har jag sett hur han har figurerat i bakgrunden där i Danmark på olika sätt, men jag har aldrig tänkt på dem. Och jag vill nog komma in rakt i den här sista frågan, för det som jag tycker det här är jätteintressant. Alltså, det handlar verkligen om what is the nature of the enemy, så att säga. Om man vill få använda så drastiska uttryck här. För att jag var ju i Danmark 1993 på en konferens som hyllade räddningen av judarna över, alltså, då 1943. Temat var xenofobia och på Köpenhamns universitet. Och där var Uffe Ellemann Jensen huvudtalare, om ni minns den gamle politiken, som då på ett intressant sätt slår det mig nu också representerar ändå den här lite borgerliga kulturradikala traditionen i Danmark. Alltså han kommer från vänster, vilket förvirrar många svenskar eftersom vänster är ett borgerligt parti. Men han höll då ett tal, och jag satte myror i huvudet på mig, för det handlade om att den här aktionen att rädda judar 1943, det var beviset för att danskarna var ett demokratiskt, tolerant folk som så att säga stod upp för mänskliga rättigheter och universella värden. Men sen gled det över till att säga att nu kommer det människor till Danmark som hotar denna tolerans och dessa universella värderingar, och det är ett stort problem. Och det där, liksom, tänkte jag, det där är ju så att säga liberalismens eller välfärdsstatens paradox någonstans, så att säga. Att säga vi har erövrat ett utrymme från en liberal synpunkt, så är ju nationalstaten en historiskt framsteg. Därför att det är så att då har vi erövrat säkerställda medborgerliga rättigheter. Det finns ju inget organ i världen som upprätthåller mänskliga rättigheter. Så att säga. FN försöker göra det i viss mån, men man lyckas ju inte. Men det krävs ju en statsmakt bakom för att garantera medborgarna de mänskliga rättigheter som vi anser dem tillhör alla. Men samtidigt så handlar detta, så att säga, då om en avgränsning. Alltså, ni känner till problemet. Och det var det som jag tyckte stod konflikten. Och då, i det perspektivet, så ser jag precis det som du säger, det här att vi har fått, så att säga, höger som, så att säga, ställer sig, så att säga, på den gamla liberala ståndpunkten i försvaret av nationalstaten. Och så kommer Per här och påpekar liksom att Krarup här har vi faktiskt att göra med riktig konservatism, vilket jag, så att säga, inte hade tänkt. Och det tycker jag är faktiskt väldigt bra att du ställer den frågan, för jag vet inte, jag har inte svaret på detta. Det som jag slog mig först var ju att Alltså man faller in i det här till Danmark, allting handlar om Danmark, men hela poängen är att du lyfter det upp från Danmark till så att säga frågan om det finns en tredje konservativ våg här i Europa och så. Och jag tycker nog så att säga, det här är ju väldigt så att säga impressionistiskt, men då kan man väl säga ändå att det finns ändå just indicier på detta, så men naturligtvis från Östeuropa som är lite annorlunda. Men vi har också de här, om jag förstått rätt, de här Sverigedemokratiska ungdomar som brutit sig ut nu. Berättade någon för mig då som studerar detta att de är ju väldigt intresserade av radikalkonservatismen, Ernst Jünger, alltså de går tillbaka till den här traditionen. Så här finns ju så att säga ett arv som håller på att plockas upp. Jag tänkte också lite på det här med Danmark. Jag tänkte liksom att ja, men dansk nationalism, så där är det ju inte Norge, tänkte jag. Mina norska vänner säger ju att 17 maj är ju för att fira, det är ju franska revolutionen så att säga, man firar på 17 maj. Men så kom ju Breiviks manifest där för mig, och där hittar vi återigen den där. Så att ja, där finns en verkligen intressant fråga om vad som är, så att säga, hur det. Sen om man ska gå in då på några funderingar, reflektioner, invändningar. För det första är jag lite osäker. Alltså det här är verkligen en sån här skitpoäng. Men är det verkligen rätt att prata om konservatism så att säga så? Är inte det ett väldigt vitt begrepp, precis som liberalism? Alltså ska man inte kvalificera i form av radikal konservatism eller någonting sånt? För att om du skyfflar in alla konservativa under den här etiketten, så tycker jag nog att det blir orättvist. Jag tycker kanske att du nästan är lite orättvis mot Edmund Burke till exempel, som visserligen skrev, alltså verkligen var emot franska revolutionen, men som faktiskt stödde den amerikanska revolutionen och ville begränsa kungamakten i Storbritannien. Men sånt där, det där är bara tjafs egentligen. Den större frågan, en större fråga som jag verkligen är nyfiken på, det är ju faktiskt detta att han är präst. Mm. Vad har det med saken att göra? Alltså han är ju luthersk statspräst, om jag förstår saken rätt. Alltså han tillhör inte någon annan, någon frimickel-variant eller någonting, eller hur?
Nej, det är...
Alltså det är en ganska underlig position detta. Alltså Luthers favoritcitat var: överheten bär inte sitt svärd förgäves. Alltså det betyder att en luthersk präst, hela den lutherska tvåmaktsläran, jag har ägnat mig åt detta i några månader nu, så att du får ursäkta att jag pratar om det hjärtat är fullt av, går ju ut på att alltså religionen, man ska inte utmana makten, för den är satt av Gud. Och med makten menar Luther inte någon specifik konstitutionell ordning, utan han menar de herrarna som styr helt enkelt. Och hela poängen med detta är att man ska ägna sig åt sin religion, så att säga. Man ska inte bli inblandad i politik som den katolska kyrkan blev. Och det här är också annorlunda, till exempel Calvin, alltså den amerikanska traditionen, den anglosaxiska traditionen. För Calvin menar ju att man har rätt att göra uppror mot ogudaktiga härskare, vilket leder till teokrati. Jag menar, Genève där Calvin härskade var en teokrati. Och man kan ju se sådana drag till exempel i USA, alltså i de här hårdprotestantiska rörelserna där. Men den här poängen med den lutherska traditionen är att man faktiskt viker ner sig för staten. Och då undrar jag lite, så att säga, hur reaktionär får man vara då om man är präst? Alltså, det tycker jag är lite konstigt. Och sen undrar jag också över, så att säga, hur Gud spelar in i detta. Därför att här finns ju en fråga, måste inte denna konservatism då bäras upp av religion? Jag menar, är det inte Gud? Alltså, det börjar med Notre Dame där, så att säga, va? Där läser man ut de mänskliga rättigheterna. Och jag menar, där är vi tillbaka till frågan, hur religiösa är människor egentligen? Alltså de här väljarna, alltså jag uppfattar inte dem som särskilt fromma på något sätt, utan ja, nu kan man ju vara på andra sätt också med religiös, det har vi ju sett. Så att där tycker jag det finns någonting som, om du i någon mening skulle utveckla texten, så skulle jag vilja se mer av religion och de sakerna. Sen skulle jag vilja sluta då med just det här större problemet som vi står inför. Jag kan inte be, alltså jag, när jag läser Pers text om Sören Krarup, då tänker jag på en film som jag såg med länge sedan och som jag letat förgäves efter och återhittat. Det är en engelsk film med Vanessa Redgrave. Det måste vara gjord, ja, slutet på 80-talet kanske. Och Vanessa Redgrave är lärare i en engelsk stad, och det är sånt där, de har middag hemma, så lärarkollegor middag hemma, sen så börjar filmen. Och de är så där lite engelskt vänsterintellektuella, de sitter och pratar lite om Foucault, lite om Derrida och lite om litteratur och så där. Och så är det plötsligt en främmande man där som sitter bland dem, och ingen vet vem han är. Liksom någon, alla tror att han är vän till någon som har kommit, så att liksom han får sitta med. Alltså han sitter och lyssnar. Och så efter ett tag så brister han och säger: ni pratar skit allihopa. Ni tror att världen är relativ. Ni tror att allting går att förhandla om. Men jag säger, viktorianerna hade rätt. Det fanns kärlek. Det fanns tro. Det fanns trofasthet. Det fanns, ja, och så vidare. Va? Och så alla blir lite tysta sådär. Och liksom ingen har några bra argument emot honom. Liksom han vinner verkligen dagen med detta i kraft av sin intensitet. Och så ser man att Vanessa Redgrave, alltså blir inte, alltså han verkar ju bära på, han verkar ha någon slags livskunskap, någon slags erfarenhet som hon blir nyfiken på. Så droppar alla andra av och så blir han kvar. Och så tänker man att nu kommer det hända någonting, vilket naturligtvis gör. Och hon är liksom klart attraherad av honom. Och sen kommer en våldtäkt. Och jag menar liksom inte en snäll, liksom vacker våldtäkt, utan en jättebrutal våldtäkt. Och för mig är det där lite så att säga metaforen för den här Krarupska problematiken. Nämligen så att säga att, så att säga, i så att säga de här resonemangen, lite väl vänsterintellektuella resonemangen, till slut så tappar man förmågan att argumentera mot den här typen av reaktionär ståndpunkt. Därför att den talar till någonting. Människors behov av gemenskap och mening som du inledde med, Per. Så att där har vi liksom ett existentiellt dilemma. Och bara för att avsluta, så mitt svar på det, om det är ett svar, jag tror inte det är ett riktigt svar, men låt mig säga så här. Det finns två, jag ser det som, det finns två stora försök att bryta igenom egentligen. Alltså det finns det marxistiska eller det socialistiska och det finns det liberala. Alltså det är de två tankeströmmar som, alltså att säga, har strävat efter att bryta ner den här avgränsade nationella inskränkta världen och skapa någon form av internationell universell ordning. Marx har många förtjänster tycker jag när det gäller klasskampen och så vidare. Men jag tycker att han har dålig förståelse av nationen och jag tycker att han inte har någon vidare bra teori om staten. Så för mig går Marx bort. Däremot så tror jag på Kant. Kant studerade dessa frågor och Kant skrev en liten skrift som hette Den eviga freden. Och där har han det något, kan verka lite banala argument till varför det måste uppstå en världsordning. Så att säga. Och det är ju det att jorden är rund. Och poängen här är ju att, alltså, jorden är ändlig, vi kan inte flytta bort. Utan nej, förr eller senare kommer vi stöta på varandra.
Finns
igen.
Ingen utsida.
Nej, då måste vi så att säga hitta något sätt att leva tillsammans. Och Kants lösning på detta är ju en konstitution, alltså någon slags global konstitution. Men, och där kanske du och jag skiljer oss åt, för Kants argument är ändå att detta byggs underifrån. Alltså. Han utgår ifrån nationen och sen delegerar man makten uppåt hela tiden. Och jag tror att det är den vägen vi måste gå. Jag tror att vi har liksom kommit in i att vi har trampat ur nationalstaten och så kommer den att slå oss tillbaka igen hela tiden. Och alltså, vi kan inte överlåta nationalstaten vare sig till de här pseudoliberalerna som hävdar att liksom de försvarar mänskliga rättigheter genom anti-islam eller till typer som Krarup. Utan jag tror att svaret måste ändå bli, hur svårt det än är att, så att säga, vidmakthålla en idé om, så att säga, den öppna demokratiska nationalstaten. Och slutar jag där.
Tack så mycket. Per, mycket att kommentera, men det här med Gud, kan du säga någonting om?
Ja, precis. Jag har skrivit en hel del om det i texten, men man kan skriva ännu mer om det, för det är viktigt för honom, och att han är lutheran till folkkyrkan. Att läsa honom blir en slags grundkurs i dansk kyrkohistoria. För ett del av hans projekt, han vänder sig mot kulturradikalismen och Brandes, har han ett litet argument som kan verka helt flugigt, men det är att Brandes tog in internationell debatt i Danmark. Det är en huvudanklagelse mot Brandes. Alltså, och för allting som kommer utifrån förgiftar nationerna, även tankar. Så att Krarups projekt är att han nämner inga utländska filosofer i alla sina böcker, nästan utan undantag. Alltså det är bara danska präster, politiker och filosofer. Ja, Luther, men liksom men samtida filosofer som skulle kunna tycka som han finns inte i texten överhuvudtaget. Och det, kyrkan är väldigt viktig. Han skrivit en bok om den danska nationen som jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Den är väldigt intressant. Första kapitlet handlar om Gud. Andra kapitlet handlar om kyrkan. Och tredje kapitlet handlar om det danska folket. Och det är en triangel. Gud, kyrkan, folket. Och det är danskheten. För faller en bort, då rasar hela bygget. Så att, alltså, det finns ingen danskhet utan Gud. Men han skriver aldrig att det finns ingen Gud utan danskhet. Men det kan man ju fundera över. Men det där liksom hänger verkligen ihop för honom. Och det gör honom apart. Det gör honom verkligen apart. Men samtidigt så får man en känsla av, jag kan för lite om Danmark, men att danska folkkyrkan och det här kyrkliga etablissemanget har en annan position i Danmark än i Sverige. Helt annan position. Alltså, de har aldrig haft en Nathan Söderblom. Det är en helt annan roll. Och han har också, Karup har också tillhört en otroligt konservativ dansk kyrkoriktning sen, som bildades 1926. Och hans pappa var också med i den. Och så här, som jag har tappat namnet på vad den heter. Som har drivit de här idéerna liksom, i decennier. Va? Eller liknande idéer i alla fall. Så att han är väldigt frank. Och det gör honom intressant. För jag hävdar nog att, precis som ni har sagt, alltså den Le Pen och de här, de är ju religiöst lomhörda. De kan av liksom rent opportunistiska skäl ta in det, men de är ju inte intresserade av katolska kyrkan eller så längre. Men det är ju han, och det gör att han blir en jätteintressant bro över till den amerikanska konservatismens tredje våg i USA, som ju är helt förankrad i fundamentalistisk evangelikal kyrka. Han skriver aldrig om USA, men när man läser honom kan man inte låta bli att tänka att han är ju liksom, han är brobyggaren här mellan Europa och USA i det här avseendet.
Nu har vi en expert här. Varsågod.
Jag har bara bott i Danmark i 30 år, men följt Krarup upp ganska nära under lång tid och hela hans debatt. Och det första jag vill säga är att du nämnde Sverigedemokraterna som i din inledning, och jag tror man måste vara uppmärksam på en väldigt stor skillnad. Krarup och hans kusin Langballe var ju en slags intellektuella, inte inspiratör riktigt, utan en slags stötter för Dansk Folkparti, och står på många sätt nu med i som ideologiska bidragsgivare. Och den typen av intellektuella har vi inte alls i den här svenska. Alltså Danmark har en hel rad såna här, ska jag säga, intellektuella företrädare för reaktionära idéer. Och en del av dem kommer från den yttersta vänstern. Vi har ju haft en tidigare minister som satt i den vänsterregeringen som kom från Politisk revy, alltså som var en slags systerorganisation till det här, kanske man ska säga, för 30 år sedan. Jaha, förlåt, jag ska försöka. Jo, jag säger att en stor skillnad mellan Danmark och Sverigedemokraterna.
Ta det här.
Ja. Och att dessa, som Goebbels kallade köpfe, som behövs för att kunna föra en sån här kampanj, finns inte i Sverige, och det skiljer den danska situationen väldigt mycket från den svenska, därför att de har lyckats på det sättet föra fram ett ideologiskt arv som är väldigt viktigt, och det gör de genom att betona kultur. Alltså det är kulturkamp det handlar om för Krarup. Det har blivit kulturkamp också för det konservativa partiet och för partiet vänster, som de använder det begreppet. Och det är, tror jag, någonting som man kan lära mycket av här. Därför att hela den här debatten om de är liberala, det är ekonomi och sånt, det skiter Krarup i. Alltså det är inte alls intressant för honom. Det är kulturkampen det gäller värde och värdekampen. Och det har blivit en segrande, ska vi säga, agenda. Att istället för att diskutera procentsatser och allt detta, så tala om de här sakerna och göra det väldigt, väldigt bestämt. Och då är det klart att Brandes och universalismen och kulturradikalismen blir huvudfiender. Och det har man alltså fört upp till en nivå som dominerar helt och hållet den danska politiken. Och det är riktigt att han inte, du nämnde Kant, men och en som inte nämns men som spelar stor roll här, tror jag, Heidegger. Nu har jag varit lika besatt av Heidegger som du har varit av Luther och Calvinus ett tag här. Men hela det där ärkereaktionära, alltså att utvecklingen gick fel någon gång för länge sedan. I Heideggers fall så gick det ju fel efter grekerna. Men det är det som det handlar om, att återföra. De talar om en ny ordning. Mm. Precis som, och den nya ordningen ska alltså vara det som ska inrättas när man gör upp med det här kulturarvet. Sen om det är liberalism i de här frågorna, det skiter man fullständigt. Man köper till och med att man kan ha liksom bikini och sådana där saker som danskhet. Det är inte viktigt för den här. Och den tredje viktiga lärdomen, tror jag man kan lära av den här, tycker jag, är alldeles utmärkta skriften, det är ju att vad han ger den danska politiken och ger styrkan, det är en berättelse som väldigt många andra saknar. Vänstern saknar det idag. Och han kommer med en stark berättelse om Danmark, och det kommer till igen hela tiden. Och det är ett politiskt vinnare, både att man för kampen i kulturtermer och att man för fram en stark berättelse. Och till sist ska jag säga det här om laicitet, för det är absolut ingen tillfällighet att han är präst. Och det är heller ingen tillfällighet att den danska statskyrkan inte heter statskyrka utan heter folkekirke. Mm. Och det är en folkekirke han representerar en särskilt svart del av den här. Men han har ju, för honom är ju, och det skiljer honom i väldigt hög grad från från laicitet-begreppet. Han skulle absolut inte gå in för ett laicitet. Han vill ju ha ett kristet Danmark. Han har försvarat statskyrkosystemet och han har talat om att det finns en slags att kristenheten i den danska varianten, det är liksom den enda riktiga tron som kan finnas och vara respekterad i den. Man kan också angripit han har varit lite antisemitisk i sina uttalanden så ibland. Därför att detta inte representerar folkekyrkan och den. Så laicitet är absolut ingenting han skulle gå in för. Han skulle gå in för att man behåller en kristen grund. Det återkommer ofta i hans argumentation. Det ska vara en kristen grund för samhällsbygget. Och som han menar är viktigt. Och där skiljer han sig från de andra. Så på det sättet undrar jag i vilken grad han representerar en konservatism som är en tredje våg. Det finns ju sådana, men de är väldigt olika naturligtvis mellan de olika länderna. Ungern och Frankrike är ju helt andra slag. Det här.
Ja, men det skriver jag också, att de är väldigt olika. Men det finns pelare, idépelare som håller ihop det. Alltså, vi vet EU, mångkultur, invandring, det övernationella. Och så finns det nationalismen också. Så att det finns, och så finns det trådar bakåt i historien. Men det där med, ska vi gräva ner oss i det här med kyrkan och sekularismen, så det är lite mer komplicerat med Krarup. Krarup skriver att det är kristendomen en förutsättning för sekularismen. Det är ju en huvudpoäng han har. Kristendomen, utan kristendom så upphör sekularismen. Så det finns ett samband hos honom, en beredskap faktiskt att acceptera någon slags det här franska hyckleriet, för laicité är ett hyckleri menar jag. I Frankrike. Att liksom man argumenterar, han är väldigt oklar här, otroligt oklar, obehagligt oklar. Liksom vilken roll kyrkan och Gud och Bibeln ska spela i politiken. Men han återkommer ju hela tiden, och det är den här Jalving som har skrivit om honom också, att kristendomen det är sekularismens grund. Vilket är en total paradox. Men de vidhåller ju verkligen det med bibelcitat och allt möjligt. Så att det finns, det där är komplicerade resonemang.
För att bara kasta in kort här, alltså jag tror att det ligger mycket i vad Per säger här, för det är också så att det är ganska många religionsforskare numera som säger att alltså ifrågasätter sekularismen, hur sekulär är sekularismen, och alltså att egentligen det som skapar grund just för den här typen av, ja nu vill jag citera ett katolskt land, men så att säga det här i Holland och Skandinavien och så, är ju att sekulär, alltså mild protestantism och sekularism är ganska svåra att skilja från varandra egentligen i vissa meningar. Nu verkar ju inte han vara mild, det var lite grann därför jag var inne på den här frågan. Därför att, alltså man kan mycket lättare se detta i svenska kyrkan så att säga, med dess blaskiga allmänna budskap. Och den har ju liksom accepterat mångkulturalism och backat tillbaka liksom. Där kan man ju verkligen se att det blir mycket mer paradoxalt hos Krarup alltså, tycker jag.
Så nu har vi två frågor här.
Tack så mycket. Får jag bara kommentera det här kring att han är luthersk präst. För Luther är ju den totala arvsynden, alltså den totala, att människan totalt har fallit i synd, är väldigt viktigt för Krarup. Därför att i och med det så är det högmodigt att tro att man kan ha några universella mänskliga rättigheter. Mm. Alltså den tanken är väldigt luthersk egentligen. Och likadant det här med idén att överheten är så viktig. Ja. Och därför är han så kritisk mot den här anonyma överheten som inte syns, alltså EU-byråkrater och så vidare, ur hans perspektiv. Så att jag tror att han känner sig nog väldigt förankrad i en luthersk idétradition. Men sen en annan fråga kring det här med, finns det inte liknelse mellan den här radikala nationalismen, alltså där Danmark är allt, med den identitetspolitik som man ser på en helt annan politisk kant, där man pratar om att ja, men den som inte är dansk, den kan aldrig förstå danskhet, och den som inte har den här etniska eller sexuella eller kulturella bakgrunden kan aldrig förstå vad det är att vara ditten eller datten. Finns det inte en liknelse mellan de här två ideologiska vägarna, även om det får väldigt olika konsekvenser?
Ja, det som talar för Ann-Katrins tes att Krarup är på väg ut, det jag har ett exempel där alltså, som också visar hur illa förankrad den här ultrakonservatismen är i en verklig i vardagsverkligheten, och det är språktesterna. Där skåpar man alltså ut 15% av befolkningen som är dyslektiker. De finns inte plötsligt. Och det är på det greppet som man faller. Man har luftiga teorier om nationer och gudomar och allt möjligt. Men verkligheten kommer i fatt om hela tiden. Han är passerad.
Vi tar en fråga till och sen kör vi en avslutande runda.
det finns ju i Danmark en relativt radikal populistisk tradition som uppstod 1860, efter 1864 med Grundtvig som frontalfigur. Han var ju också präst och mest känd som folkhögskolans skapare. Vilket förhållande har Krarup till Grundtvig? För han har ju på senare år också omtolkats mer i konservativ riktning. Och en andra fråga, är Krarup översatt till andra språk och har någon påverkan internationellt? Eller andra länder kanske man ska säga då. Mm.
Ja, Sverige i alla fall. nu har vi 4 minuter på oss, så Ann-Katrin får börja.
Ja, Grundtvig kan jag säga är helt fundamental. Kierkegaard och Grundtvig är det han utgår från väldigt mycket i den danska traditionen. Och det är den konservativa Grundtvig, nationalisten, danskhetens Grundtvig naturligtvis. Helt otroligt viktigt för honom. Och Kierkegaard också. De delarna av Kierkegaard som är konservativa och antirevolutionära. Och hans ställning internationellt skulle jag gärna vilja veta. Jag vet inte. Jag tror inte att det finns översatt, men jag tror att hans inflytande via dansk politik kan ha varit stor. Alltså en indirekt betydelse för andra rörelser i Europa. Han skriver triumfatoriskt att Danmark har blivit en förebild för hela Europa. När folkandarna äntligen vaknar i land efter land så är Danmark nu en förebild. Kan finnas en poäng, men jag tror inte han har läst. Det går förut nästan inte att få tag på hans bok på svenska universitetsbibliotek. Det är kanske en reflex av den svenska självsynen. Otroligt liksom den här totala ointresset av vad som händer i våra grannländer. Man får nästan beställa böckerna från Danmark, danska bibliotek. Skandal.
Vi kör en avslutande runda och det är en fråga som många har ställt som du var inne på, att tillhör framtiden eller historien. Den andra frågan som jag skulle stå och fundera på, finns det någon motsvarighet i Sverige till Søren Krarup? Vem skulle det vara i så fall? Om jag inte tänker på Jan Myrdal som Per nämnde.
Ja, jag tror inte jag kan svara på frågan om Sverige, men det är ju en intressant principiell fråga. Vad finns det för form av intellektuell eller ideologisk uppbackning kring de här partierna? Och jag kan säga i ökad utsträckning. Alltså de här partierna i Europa nu skapar tankesmedjor. De har allt fler akademiker. De har allt fler kulturskribenter som skriver på tidningar. Sverige är kanske undantaget faktiskt. I Finland så ser man ju mycket nu. Samfinländerna skapar en tankesmedja. Det finns kulturskribenter som har mycket plats i Helsingin Sammanmatt som är Finlands största tidning. Vi ser det i övriga Europa. Så det finns en intellektuell tradition. Men jag tror inte att den är Krarups, utan den är mer allmän europeisk. Det finns andra tänkare. Det är då förstås i Frankrike Alain de Benoist som SDU förstås har varit väldigt inspirerad av. Det finns också en annan tradition, just som du nämnde, med Julius Evola. Alltså den här gamla fascistiska traditionen. Och när man tittar på de här nätforumen som finns, nättidskrifterna och vad man skriver om när det gäller den europeiska traditionen, så går man nog tillbaka till de gamla fascistiska tänkarna eller närbesläktade tänkarna, Junger, Evola, men Alain de Benoist. Och jag tror att de har mycket större betydelse än Krarup, och de är ju inte lika konservativa. Och sen det andra om religionen. Alltså, det är helt riktigt det här med amerikansk fundamentalism, att det finns den här kopplingen mellan då rasism och nationalism. Och det här. Men det har ju funnits i Europa. Och Frankrike är ju ett exempel på det. Det som Marine Le Pen har gjort är ju att det fanns väldigt konservativa katolska grupper i Front National under Jean-Marie Le Pens ledning. Och de var ju renodlade antisemiter helt enkelt. Och de har ju Marine Le Pen rensat bort. De har blivit uteslutna från partiet, och det finns ju också i Öst- och Centraleuropa så har ju katolska kyrkan och vissa då väldigt starkt nationalistiska grupper där också stöder de här partierna. Så att det finns den här kopplingen mellan kyrkan, men jag tror de här partierna vill bli av med dem, och kristendomen är bara en tradition. Det handlar inte om någon övertygelse utan någon form av kulturarv. Sverigedemokraterna pratar ju om kyrkan som ett kulturarv och i termer av då traditionella värderingar och ja. Som präglar den svenska demokratin och nationen.
Så, tack så mycket. Nu måste du gå. Men du ska få en stor applåd och så ska du få en bok som vi gett ut.
Tack för att du kom.
Ja, Per måste väl avsluta sitt. Jag försöker hålla mig lite kort och så alla kanske kommer härifrån bara. Men det är ju så otroligt intressant allt detta. När det gäller den här frågan om svensk Krarup eller motsvarighet, så tycker jag nog att Ann-Katrin verkar veta mer om detta än vad jag gör. Jag tänker bara så här att det tog oss ett tid att få en ny demokrati. Eller nej, det var de gamla. Vad heter de? Sverigedemokraterna heter de nu för tiden. Och det kanske är så att den här konservativa tänkaren står där ute i in the wings, så att säga, någonstans. Vi har inte mött honom än. Men en annan fråga, det här med, jag ska göra mer generell poäng här. Alltså, jag tycker det du sa där borta där om Luther var helt riktigt. Alltså, jag var inte riktigt ute efter att säga att det finns en korrekt tolkning här, utan jag ville bara peka på att det finns en slags strid här om, alltså man måste ge sig in på de här områdena och strida om, men det är inte självklart att Krarups tolkning av Luther är riktig, och att vi kan peka på att den svenska kyrkan har haft en annan Luther-tolkning som har lett fram till att få en ganska socialdemokratisk kyrka i Sverige. Och jag tror att det är lite den typen av strid det står om som vi pratar om här. Alltså, ska vi låta de här människorna bestämma över historien? Ska vi låta Sverigedemokraterna hävda att Per Albin egentligen var sverigedemokrat, eller att Erik Gustav Geijer var någon slags protofascist? Alltså, det är faktiskt den striden vi måste ta. Jag menar att de har fel. Jag menar inte att det är en fråga om relativism, utan jag menar att här kan man faktiskt argumentera empiriskt utifrån den historiska verkligheten, som naturligtvis går att tolka på flera sätt. Det är inte så att det är liksom jätteentydigt, men det är liksom så att precis det här, tror jag, den striden man måste ta med de här figurerna. Samtidigt så naturligtvis inser jag också att sen kommer de här krafterna, högerkrafterna, finnas oavsett vilka fina argument man än tar fram. Liksom. Det är ju som inledningen på Manhattan med Woody Allen, när de står i Moderna museets trädgård och pratar om vad de ska göra över att nazisterna marscherar i New Jersey. Och alla säger, vi borde skriva en insändare till The Times. Och då säger Woody Allen, järnrör tror jag. Och problemet är bara att det är väldigt svårt att se Woody Allen med ett järnrör.
Ja, alltså min poängen med det här, tycker jag, som är min text som jag vill säga, de här rörelserna i Europa har djupa historiska förankring. Det är inte några liksom opportunister som bara är, de är inga vindflöjlar. De är förankrade i en lång politisk tradition som återuppväckt och är tillbaka, och den måste vi lära oss förstå och liksom ha instrumenten för att bemöta den. Och det är en kulturkamp och den måste vi ta. Det räcker inte med liksom att sänka arbetslösheten till Europas lägsta för att besegra dem. Vi måste besegra dem genom en historisk skrivning. Det de gör, vi ska göra det bättre. Och det som Henrik säger, och vi är många som gör det, som håller på med det. Och det som Henrik säger, vi har ju liksom fakta på vår sida när vi pratar om Sverige på det här sättet. Det andra är att det här är en rörelse, och en ideologisk rörelse i förändring, som alla liksom rörelser. De anpassar sig till verkligheten och de testar saker och så där, precis som liberaler och socialdemokrater och alla andra gör. Och det är två sakerna de har liksom problem med, tror jag. Det är just religion som vi har pratat om här. De har problem med det. De håller på liksom att avväga hur ska vi förhålla oss till katolska kyrkan och påven och allt där. Och det andra de har problem med är demokratin. Religion har problem med för att den inte har ingen position längre i Europa. Och demokratin har de problem med för att den är så jävla populär så de kan liksom inte besegra den. Det går inte att vara antidemokrat längre. Det är omöjligt vare sig för vänster och höger att vara det längre. De traditionerna är borta. Alltså måste man bearbeta det där och hitta rätt tilltal utan att ge upp den här traditionen man har. Och då är populismen det de använder just nu. Majoritetsstyre, folkstyre, allt det här som de laborerar med i olika länder. Och jag tror att det är en enhetlig rörelse, men det ser väldigt olika ut i olika länder, och den kommer att tyvärr bestämma enormt mycket av europeisk politik de närmaste 20 åren. Det är bara att tugga i sig, tror jag.
Tack så mycket. Vi tackar Henrik med en bok. Per får ingen bok, för han är här så ofta ändå. Tack så mycket för att ni kom. Det kommer finnas en ljudfilm med seminariet, och ni kan sprida också rapporten via hemsidan. Tack så mycket.